Det här är Fighterpodden!
We are live!
Kan ni sluta nu? Hörrni!
Du får ju en live-vignett.
Lägg av, käften nu.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
There can be only one.
He has a double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Det är likadant varje gång. De har mimik till podden, eller till vignetten. Välkommen till Fighterpodden. Ja, hörni, det är
vilket avsnitt är det på?
Ja, det är nummer 50 idag.
Det är nummer 50. Ja.
Alltså, hur har det här gått till egentligen, va? Otroligt.
Det är fantastiskt.
Ja, det är faktiskt fantastiskt.
Det känns stort att få vara med om det här.
Vi fyller 50 år.
Nej,
50 inte riktigt, men nästan.
Det kommer med lite fler än om året, det gör vi.
Och de som är i studion då är ju Simon Kölle.
Tjena.
Elin Blad, välkommen.
Hallå.
Jag heter Mårten Söderström. Jag har alltså varit med alla... Nej, en podd var jag borta för att jag hade diskbråck.
Och jag var borta en första podden.
Ja, det var det, precis.
Så att då har vi varit lika, du och jag.
Ja, kan man säga. Och Elin, när kom du in egentligen?
När kom Elin in i bilden?
Jag kom in podd nummer 39 och jag har inte varit borta en enda gång sedan dess.
Nej, det är inte härligt.
Så hade vi med oss Hans Wiklund och han bara gjorde höger vänster och försvann.
Ja, jag vet inte om jag skrämde bort honom.
Nej,
eller vad
det var att han satte sig på morgonen på Mix Megapol och sen orkar inte han längre det här för mycket. Men han säger varje gång, men det verkar kul.
Jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka.
Du skulle varit där förra podden, hade vi Panny här. Ja, jag skulle varit där när Panny var där. Du kan inte plocka russin ur kakan.
Nej, men det känns lite som det.
Så funkar det inte.
Vi får köra någon om hans klubb, en specialare.
Ni har ju fått listan där med alltså alla som har varit här. Jag ska bara säga, första podden som var, det är lite kul att den här podden kom till. För att då var det med anledning av Nordic Open
just
i BJJ.
Just det.
Och hade vi en idé att vi kanske skulle intervjua dem som arrangerar, vilket då var Rickard Karneborn.
Mm.
Och sen var det Marcus Widengren som också blir JK-kille och så var ju Johan Haldin här.
Ja. Han har varit med lite då ju, Johan såklart.
Ja, precis. Han är skriven som övervakare på podden någonstans här.
Ja, men han är oraklet. Var det någon som skickade in och sa han oraklet eller han som dricker öl och så
här. Har du några minnen eller några speciella här?
Har jag några minnen? Det var tufft. Nej, men jag tyckte att det var väldigt kul. Alltså, man kan verkligen titta tillbaka och hitta... Jag tycker man ska leta lite russen om man nu tittar tillbaka. Lite vad gillar man, det finns väldigt intressanta grejer. Vi kommer ju prata med Kevins attack idag, men lyssna på podd nummer 4 till exempel när han var med, om man vill sätta sig in lite, hur känns det att vara domare?
Mm.
Det är liksom, vill man testa och se, vad är egentligen Hema, avsnitt 5? Alltså det är väldigt intressant, det är lite sådana grejer som jag vurmar
för.
Regler och Hema typ. Nej, men Simon själv har väl varit här 3 gånger eller något sånt där.
Precis.
Så honom kan man absolut följa om man gillar det och så här. Nej, det har varit intressant. Väldigt mycket thai-boxning, väldigt mycket MMA, vi har haft rätt mycket BJJ. Det är väl de 3 som har varit mest, va?
Det har varit fokus på det, var ju så. Och det, kanske, det har fått en av största sporterna. Mm. Men alltså, det har ju varit många som har varit här. Jag kommer ihåg bara, alltså, olika namn. Jag tänkte dels var han Micke Sprite här. Vi hade en. Podd nummer 3 var ju typ bara om karate.
Mm.
Det här Jesse Enkamp som då är the Karate Nerd, kommer jag ihåg.
Mm. Mm.
Och Lina Våglund, SM-mästaren, och så Micke Spertsen då i skådis. Och han berättade att han hade typ utmanat Dolph Lundgren, kommer jag ihåg.
Just
det var roligt.
Det var väldigt roligt. Sorry. Jack Hermansson har vi haft på telefon hur många gånger som helst. Han är ju liksom vår husgud.
Hustelefonist.
Hustomte, kan vi kalla. Nej, men han har vi verkligen följt. Det har varit riktigt roligt.
Ja.
Eller hur? Så här, framåt, första matchen i UFC och framåt liksom. Det har varit riktigt kul. Panny har vi också haft flera gånger.
Vi får se till att få hit Jack också så vi inte bara har långdistansförhållande.
Ja, men eller hur? Men när han är i Sverige nästa gång, då kommer han.
Ja. Ja, hörni, och vi kommer få lite repriser idag. Har du någon på listan förresten som du tycker om, Elin, som du hade alltså, tänkt? Där borde jag varit med, fast jag var inte det.
Jag har faktiskt en sån, för nice. Det här var strax innan. Nu ska vi se, nu ska jag bläddra pappen här. Podd nummer 30. Då flög det anklagelser mot juryn i kampsportsskalan som jag satt i för första gången då. Och då kände jag att det här var inte public service där juryn fick vara med och försvara sig, utan då tänkte jag, vad fan, då skulle man ju fått vara med. Men,
för då hade vi ju Andreas Michaels och Mighty Shamas här ifrån All Star Fighting Center. De var inte speciellt nöjda med nomineringarna?
Nej, det var mycket snack där och ingen feedback liksom. Så.
Aha. Ja, men, jag tror jag nämnde några grejer i alla fall, för jag hade ju suttit i juryn.
Jo, precis. Du hade suttit förut, men du satt ju inte det,
inte det året. Och jag var ju också ganska kritisk. Alltså, det var ju, tycker jag, det sämsta året. Alltså nu, bara så heter objektiv några.
För jag tycker att ska man skälla på någonting, då kan det vara bra att faktiskt alltså framföra det till någon som också kan ge.
Absolut, det visste vi inte om dock.
Men hörde, jag tänker så här, de får ju komma hit igen. Det är ett jättekul avsnitt, Elin, när du och Andreas Michaels och Maide Shamas får mötas. Det ser jag fram emot.
Det avsnittet ser jag fram emot. Men det avsnittet var ju kul också. För det var ju faktiskt för väldigt många, tror jag, inklusive oss. Och han,
det är faktiskt det mest avlyssnade avsnittet vi har. Ja, det är faktiskt det.
Coolt.
För jag tror många är också nyfikna på All Star Training Center. För att alltså, det är ju faktiskt där. Även vi har väldigt många duktiga utöver Sverige, så är ju liksom de främsta samlade på en plats.
Det är ju den klubben det snackas mest om.
Ja, så. Men tittar vi på UFC nu, som är här alltså en vecka, så är det ju från All Star de kommer.
Mm. Stort sett. Sverige, verkligen.
Och sen kommer jag ihåg podd nummer 43, där vi hade Anna Astvik och JP Basauri Corrales, för det blev ju en dubbelpodd. Det blev ju en 43,5 och sen blev det 43.
Så vi gjorde ensam.
Vi spelade in podden, och så
hela podden.
Och sen var filerna trasiga, så då fick vi göra om allting.
Alltså de kom alltså hit, vi spelade in det, upptäckte att det inte fanns kvar. Så får de komma en gång till, så skulle vi göra intervjun en gång till. Det var corny.
Ja.
Hörrni, vi ska strax få lite kampsportsnyheter i dagens podd. Det är faktiskt full fokus på UFC.
Ja, spännande. Det är mycket.
Så vi ska snacka med Daniel Tejmur, vi ska prata med Bea Malecki, vi ska prata med Kevin Sataki, som då är domare som ni vet, och så ska vi prata med Rosten Ackman.
Wow!
Där har vi det.
Så vilken podd!
Hörrni, håll i er, nu kör vi! Femtionde gången, ja nästan då, som det blir kampsportsnyheter med Simon Kölle.
Det har varit mycket MMA senaste tiden och det kommer mycket MMA framåt. Rose Namajunas i stråvikt förlorade sitt bälte mot Jessica Andrade, blev knockad på en slam. Vad säger ni om den?
Ovanligt.
Ganska ovanligt. Hon har ju också erbjudit
sig. Men det är inte konstigt alltså, för vissa slams är ju precis så där hårda.
Ja,
man
alltså,
tänker.
Det är ju inte så konstigt att det inte är tillåtet i så här lägre klasser och i många grapplingtävlingar, för det är fett farligt.
Alltså pile driving, vet ni vad det är?
Nej.
Nej, men då tar man alltså huvudet ner och sen så som så här wrestling move.
Precis, så som man kör en sån här
en bila typ.
En bila, ja, precis.
Exakt. Nej, men precis, det är ju förbjudet. Men det är nästan att det är så ibland ändå, eller hur? Liksom?
Det blir... Ja, men det är, på ett sätt är det lite svårt att undvika. Och det är ju också så här, vad ska du göra i stunden? Mm. Som när du som domare eller någonting tittar, eller till och med när du som utövare ska gå på ett kast och sen blir det huvudet rakt ner och man spikar någon. Mm. Det är ju jättesvårt att i en millisekund kunna styra om det där. Det är
väldigt svårt. På samma gala då, UFC 237, då hade vi pratade om det i förra podden, att det var så mycket veteraner som var med. Anderson Silva, BJ Penn och Lil Nog var ju med också, och även Thiago Alves. Hur gick det för dem då? Jo, de förlorade ju tyvärr allihopa.
Och vi sa just det, de ska ju inte vara där.
Nej,
det kändes ju som det. Nu är José Aldo, där tycker jag att det var någon som gav mig lite kritik där, att han är en föredetting, han är andra rankad i klassen, men det är ändå lite föredetting mot han i alla fall var förut, och nu förlorade han ju även den här matchen.
Det kommer inte ihåg vad du sa du det?
Vi pratar liksom, ja, vi lägger in honom i mixen bland de här liksom föredettingarna typ.
José Aldo och BJ Penn.
Det jag tror att vi sa var att det här hade kunnat vara ett matchkort från 2009, lika väl.
2008 tror jag till och med.
För länge sedan.
Besserwisser.
Men det man ska säga är att det är ändå intressant att det som är poängen som gör att det kommer fortsätta är ju att BJ Penn har ju massa följare fortfarande.
Ja. Alltså
Lil Nog har ju det. De här personerna har ju det. Och det här är deras jobb. Mm. De har gjort det här ganska länge, så de har följare som vill se dem, som såklart då blir publik. Mm. Det innebär att de kommer dyka upp, därför de fortsätter dyka upp. Det kommer ju dyka upp alltså personer som jag menar Shamrock, han var typ han 49 år när han var uppe liksom.
Alltså en grej vi borde prata om det att det inte finns något ordentligt pensionsprogram för fighters. Alltså de behöver ju en fackförening och de behöver kollektivavtal.
Ja, men det finns ju ingen högsta ålder. Alltså var går gränsen liksom? Jag menar,
nej, det är svårt. Och många tittar på liksom Randy Couture som kunde vara liksom 46-47 år och ändå vinna liksom. Så att, men
och
alla
ramlar
inte
de
ur
UFC honom. Ska jag säga sen, då kan ni fan på att de är i Bellator.
Jag
frågar, vad kommer bli den äldsta matchen alltså, mellan två fighters? Jag lovar er, alltså, ge det här 10-15 år, det kommer vara 55-60 år som fightas.
Mm. Eller hur? Det har varit en annan UFC-gala, UFC Fight Night Dos Anjos vs Lee, där Rafael Dos Anjos vann mot Kevin Lee på en armtriangel i fjärde ronden. Såg du den galan?
Ja, bra.
Ja, den var bra. Där har vi Vicente Luque som imponerade väldigt mycket. Han vann på TKO och då har han 9-2 i UFC och han har vunnit 5 raka segrar på avslut. Så det är ett namn och liksom ha lite i bakhuvudet när ni tittar på UFC. Där har vi också Felicia Spencer som slog ut alltså den betydligt större. Det var en enorm skillnad med Megan Anderson. Verkligen. Det kändes som att ha 2 viktklasser över i den matchen. Men grappling kan man vinna fast man är mindre. Det har Gracie-familjen visat om inte annat.
Det är lite grann grundprincipen i faktiskt grappling. Att det handlar inte om storlek.
Nej.
Eller hur? Mm. Charles Oliveira som också slog David Tamer. Han mötte nu Nick Lentz som David då också mött. Så de möter lite varandra i på den nivån i UFC där i den viktklassen. Han vann den och har också vunnit 5 matcher i rad på avslut i UFC. Så att Charles Oliveira kommer nog gå upp väldigt mycket i aktier här. Sen har vi haft Superior Challenge 19.
Mm.
Kollade ni på den galan?
Ja.
Det gjorde ni? Mm. Den svenska sändningen då antar jag för att ni var i Sverige liksom.
Ja, det, gick det för dig? Jag satt ju på plats faktiskt.
Ja,
jag satt i Splatter Zone.
Ja, det gjorde du ja. Du gjorde det, okej.
Okay. Men du kommenterar väl för någon...
men för Fight TV, precis. Jag och Ryan och Larry.
Då kör du på engelska då?
Då kör jag på engelska.
Känner du dig bekväm med det eller?
Känner mig att det var tredje eller fjärde gången jag kört på engelska.
Spännande.
Och då är det ju liksom, det är mycket, det är 5 timmar.
Oh.
Och det är den verkligen sändningen som sen med största sannolikhet...
Hur många svengelska ord kastar du in?
Inte så många, nej. Alltså, men man tänker att lingot är ju ändå sen på engelska och sen har jag sett till allt var förberedd, men det är ju...
Ja, oh, he did a naxwing.
Exakt.
Du kanske bara tar saker från vår jingle. He just got double legs.
Ja, exakt. Jag säger bara de grejerna.
Liksom. Oh my god!
Ja, eller hur? Nej, men det är ju alltså...
I'm not surprised, motherfuckers.
Jag använder bara de grejerna. Sen är det väldigt skönt, kan jag säga, att ha Ryan som är amerikan bredvid sig. Det gör att man känner sig lite extra trygg där. Men där är vi i alla fall, om vi börjar uppifrån oss, titelmatchen där, Diego Nunes som slog Simon Sköld.
Mm.
Simon var vass i början tycker jag, men även när han blev nedslagen så gick han upp, sen mountade faktiskt Diego. Men han gjorde ju det här problemet att han hamnade mot buren och står och svingar mot en världsfighter som Diego Nunes, och det går liksom inte att göra. Nej.
Men får jag säga, som såg den här, för det var ju jättespännande, och det är klart man önskar att Simon skulle vunnit den matchen samtidigt som Diego är liksom så meriterad, så ingen förvånad, och när det var slut så såg man alltså den här lättnaden och också liksom stoltheten från Simon att liksom, det var ändå okej. Och Diego
ja,
sa ändå...
Det var ju ingen fara.
Nej,
med honom. Han blev ju giljotinerad.
Men den blicken, min poäng är bara att Simon backar på minuten när han precis mountar Diego så här. Det är som att han inte själv tänker att han ska klara det här. Det är som att han lite grann, shit, nu är jag här, jädrar. Det här går bättre än väntat. Och någonstans är det som att det bara tappade självförtroende där i.
Mm. Det kan nog vara så. Och lite sådär att han blir lite förvånad. Vilket jag tror att
förvånad
han kanske,
är ordet.
Förvånad. Precis. Jag tror inte han kommer vara lika förvånad i nästa match. Och jag tycker det var väldigt bra att han någonstans var tydlig med att han kommer fortsätta liksom fightas och sådär. Så att, jag tror inte på en rematch där direkt. Jag kan faktiskt säga någonting ganska exklusivt. Jag vet inte, jag har inte sett det någon annanstans. Men jag hörde det precis efter matchen. När Diego går ut ur buren så... Det är ju faktiskt Michel Ersoy fram till Diego. De har ju mötts tidigare. Och verkligen bad och bönade att ge mig en rematch, ge mig en rematch.
Mm-hmm.
Ja, han ville verkligen ha det. Det skulle vara roligt faktiskt.
Hur gick det när de möttes sist? Vad hände då?
Han vann, avslutade Michel. Andra
ronden. Var det överlägset? Eller?
Nej, det var andra ronden. Så han kom i alla fall vidare till en rond till och sådär. Men det, alltså, Diego är ju en killer verkligen.
Så tuff.
Han är jättetuff. Sen hade vi ju första svenska mellanvikten, alltså champion i mellanvikten blev ju Nico Mosoko då som slog Dylan Andrews, och det var ju, Nico är väldigt bra alltså.
Riktigt
bra. Stabil fighter verkligen. Det är jättekul att se honom. Sen hade vi ju den stora chocken som alltså hur alltså Patrick Pietale vann efter alltså David Bjelkheden har vunnit 9 matcher i rad. Får en ersättare som hoppar in då.
Han hoppade in bara på typ 2 veckors vass.
Någonting sånt. Och han fightas ju normalt i en viktklass under. Men han är väldigt stor och väldigt lång, har bra räckvidd. Och han sa någonting ganska intressant innan matchen som gjorde att jag blev lite så här: oh, det här, nu är det intressant. För att det var det att han hade verkligen studerat Jack Hermansson, hur han fightades mot Jacare, och så här, i detalj studerat den matchen, hur gör han, hur rör han sig, hur ska man kunna ta hand om ett svartbälte som är, David är ändå svartbälte som också kan stå, då han måste använda sin räckvidd, han ska inte gå in i de här, och jag menar Patrik är ju en grappler, men på backen, då visade ju David Bjelkheden att han är grym, alltså jag menar, bli nedslagen två gånger och sen vinna tredje ronden och mounta honom och nästan var, alltså,
Men Patrik imponerade så mycket på mig stående. Alltså, han hade väldigt bra rörelsemönster just där. Alltså, han verkligen knockade ju Bjelkheden. Alltså, från den vinkel jag såg så såg det ut som att han somnade på den där första knocken och vaknade när han studsade i mattan, mer eller mindre. För det, alltså det jag satt och tänkte som förbundsperson, jag satt bara och tänkte det här är inte bra för hans hjärna, det här är inte bra för hans hjärna. Två knockar i två första ronderna där det verkligen såg ut att vara lights out. Det var lite jobbigt att se, tycker jag.
Ja, förlåt.
Nej, men han har som sagt att han faktiskt ändå kom i kapp i matchen och var dominant i sista ronden, men det hjälpte ju inte, utan han fick inte den. Det jag tyckte var intressant däremot var ju att man kan tänka sig då att Bjelkheden kanske skulle vara lite nonchalant. Jag tycker inte han var det när han kom in. Jag tycker att jag upplever som att han faktiskt inte tog det här som en lätt match, men att han åkte på de här propparna direkt och då blev han ställd. Fan, det här var oväntat.
Men jag tror ändå att han blev förvånad. Och sen, med hans rutin, han har ju bett nu, han har gått ut i sociala medier. Han har ju sagt förut att första gången han kommer torska, då kommer han avsluta sin karriär. Del efter har han inte hållit nu, för nu vill han möta Patrik igen, direkt rematch, men då ska det handla om bältet, för den här gången bara inte om bältet. David har ju bältet.
Precis.
Så då blir det om bältet. Och
hur
då
kommer det sig att det inte...
Jag vet inte, det var det här med kort varsel, och jag vet, det var någon sån grej, att det var därför det inte skulle handla om bältet. Jag vet inte varför, det kan ha varit någon viktig sak också, jag vet faktiskt inte. Någonting som de gjorde väldigt bra för Superior Challenge, som jag älskar faktiskt, jag hoppas att alla följer deras exempel. Det är inte de som har kommit på det, de snodde det i sin tur från några andra ute i Sverige. Det var det att man får väga in och visa hela publiken vad man väger precis innan man går in i buren.
Det var lite kul.
Vilket var, då ser man ju, den här har gått upp 6 kilo. Alltså det var ju någon som hade gått upp liksom 20 pounds, alltså 10 kilo.
På ett dygn.
På ett dygn alltså.
Mycket glass i magen.
Mycket glass i magen.
Nej, men jag gillar det, jag håller med dig. Det var kul, jag satt och kollade på tv-sändningen, så jag var ju sjuk. Så det var jättekul.
Ja.
Jag tänkte ju först när jag såg vågen, jag bara, jaha, men har de förprogrammerat den för att bara visa viktklassen? Sen, nej, alla väger ju jättemycket mer, så det kan ju inte vara.
Det var jättebra grej verkligen, och det har ju alla faktiskt älskat i efterhand. Och så har det fått superbra kritik, den där vågidén. Det borde UFC också göra, tycker jag. Alltså,
Ja, men framförallt kanske det för lite ljus till den här problematiken som faktiskt finns. Hur mycket folk späker sig och torkar ut sig och lider inför invägningarna. Ja, ja. För det på något sätt, alltså att bara visa det visar ju hur ohälsosamt dietandet är.
Så är det ju. Panik Jansad vann där också på den galan, enhälligt domslut. Hon var sur efteråt. Hon verkade lack. Hon som är alltid så glad och var så härlig här när hon var här förra avsnittet. Men hon var ju sur och lack och vill ju verkligen, hon bara ta vem som helst, och hon vill tillbaka till UFC. Det märks väldigt tydligt. Rosten Mackman, som vi snart ska prata med, han vann också sin match, hade då vunnit 6 matcher i rad. Fortsätter vinna. Ja, sen var det hela ett jätteintressant underkort också, för den delen, som kan lämna därhän. Samma kväll som det var Superior Challenge 19 så var det också The Blitz som gick av stapeln också i Stockholm på Göta Lejon, som inte är direkt känt för fighting kanske, utan mer för teater och shower och sånt där. Där hade vi ju, alltså, 6 matcher av de här 9 gick i All Style då. Kan du berätta vad det är, Elin?
Alltså, All Style är ju, det är ju en idrott som Tabo har administrerat under ganska många år, som har varit del av diverse olika underförbund, och mest har det ju varit All Style Open, som är, det är en blandning av kickboxning och det är poängbaserat egentligen, så du får poäng för träff, och det är många amatörer som tävlar i det, och sen har det funnits en pronivå på den också. Och sen förra året så valdes ju det in som en ny idrott i förbundet. Så nu håller ju han på att arbeta för att det ska bli SM-status och för att det ska bli ett eget underförbund. Så att
men Martin, du som är från Göteborg, hängde du med på, alltså, när det var All Style då back in the day, 80-90-talet, så försvann det lite.
Nu är jag ju så pass gammal så att liksom, jag minns ju när en viss Paolo Roberto var kungen i Kungsan liksom.
Exakt.
Och det var ju på den tiden man kunde se vissa såna här klipp på tv. Det var ju superspännande att det fanns någon typ av gala där alla de här skulle mötas. Man upplevde som att det var liksom de här
Paul Dumba, alltså det var många väldigt bra Sola Alvarsson, alltså som nu är.
Men det fanns liksom en kultur här uppe här och då var ju det är så sjukt att tänka på det idag, men då var liksom det tuffaste man kunde tänka sig att det fanns någon all style där de här
i Solnahallen. Jag hade gångavståndet så jag gick och såg jättemånga av de här gamla. Det var så häftigt, man var en liten kid liksom. Är det spännande, men det var ju en sån gala då där på Göta Lejon, och det blev ju Nils Widlund vann, alltså det var rätt intressant. Bra fighter så vitt jag förstått. Det var inte där, jag var ju på Superior så jag har inte sett dem, men det är spännande att se de fortsätta driva på matcher. Vi hade Kostas där också som gick en boxningsmatch och vann den och så här. Nu är han väl inne i 7-8 månader boxning och han är redan liksom
Kostas vem?
Kostas Nanga som har varit här i podden också. Men det var ju
thai-boxare som har
Det vet Elin, men hon vill säga namnet, ja, det är rätt. Sofia Olofsson gick en match i Glory också här nyligen.
Grym match, ja.
Ja, verkligen grym match. Alltså, det är ju tuffaste organisationen för stående fighting. Hon spöade där Christina Brereton och på domslut, och nu ser det ut som att det blir en titelmatch för henne. Det är stort alltså. Sofia gör verkligen, alltså det händer grejer där.
Vilken raketkarriär hon har haft de senaste åren.
Verkligen.
Otroligt.
Några till grejer hinner jag med. SM kickboxning i Skurup, långt ner i Skåne. Hade vi, och där vann ju Marcus Johansson i minus 89 bland annat. Det är ju många vinnare såklart på ett helt SM. Men jag nämner honom lite speciellt. Han har vunnit både SM-guld tidigare och VM-brons bland annat. Sen har vi SM i Aido också. Höll sig i Nacka där lagguldet vanns av Sölvesborgs budosällskap. Och Jesper Valdestål vann Godanklassen, alltså den klassen med högst grad. Sen måste jag bara nämna ett tjafs. Har ni hängt med vad det är för tjafs nu som har hänt här i svensk kampsport?
Finns det ett tjafs?
Det finns ett tjafs.
Ja, det finns alltid det finns politik ett och tjafs.
Klubbtjafset mellan Jörgen Hambergs klubb i Västerås Fight Club och Söders Fight Gym, alltså Gävle klubb i MMA. Jörgen som då också är, Jörgen Hamberg då, som är också vice ordförande i MMA-förbundet. Han gick ut där och pratade om att de hade en egen gala. Han ville då få till Robin Rose, sin egen fighter, skulle möta Adam Westlund, som är då från Söders Fight Gym. Och då gick han ut liksom tydligt i media, Jörgen, och sa att Adam inte vågade ta den matchen och han backade för att ta den. Och det blev ganska mycket ramaskri först där, att ska vice ordförande gå ut och säga såna där grejer och liksom trashtalka på det sättet. Och nu häromdagen så kom ju också ett utlåtande då från deras huvudcoach i Söders Fight Gym som menar att Jörgen ljuger och han vill inte att liksom deras fighter här ska möta Robin Rose i en jumpahall. Han vill att de ska mötas i Superior Challenge 19 eller 20 då i december. Plus att Adam är skadad, så det är därför han inte kan ta matchen. Jag vet inte. Trashtalk mellan fighters känns liksom
sandlåda.
Alltså, mellan fighters, jag förstår det, men jag förstår också att man som huvudcoach är engagerad, men man måste fundera också, vilka hattar är det jag brukar ha på mig? Och om man då är vice ordförande för förbundet, då är det en förtroenderoll som med den hatten på, så är det kanske inte superlämpligt att gå ut och kalla folk för fega för att de inte tar matcher och så vidare.
Nej, precis, att han backar den där. Jag ska nämna det att Thomas Harranen heter han också som är tränare där i Söders Fight Gym. Men vi får väl se lite hur det följer. Alltså det är väl inte jättegrej heller. Alltså man kan väl tycka
det är stormigt vattenglas,
absolut sådär. Men avslutningsvis då, lite nyheter så här. Så satsar ju nu Svenska Bud- och Kampsportsförbundet på en antidopingkampanj här just nu, så det kommer komma en film om det också nu här, när som helst, vilken dag som helst. Ingen skit i mitt kropp heter den här kampanjen, så det är mycket man kan lära sig om antidoping eller om doping generellt, för det är
bra.
Det här, vad är det man stoppar i sig och kan man skylla på att nej, men det stod ingenting på det här preparatet fast du är dopad nu.
Det har ju funnits
nu, liksom,
så många sådana fall där folk bara har tagit kosttillskott utan att ifrågasätta vad det egentligen är de tar, och sen blir de förvånade när de får positivt utslag på testerna. Så det här är ju jätteviktigt för våra utövare.
Jag tycker vi ska ta upp det, jag har haft det tidigare. Vi borde ta med det i en podd och gå lite djupare på den här grejen.
Det tycker jag.
En riktig grej alltså.
Riktigt, riktigt. Alles.
Är det klart?
Ja.
Hörrni, ska vi ta och ringa första fighten i UFC idag? Vi ringer till Daniel Tamer.
Ja, hallå?
Är det Daniel Tamer?
Ja, det stämmer.
Hej, det är Fighterpodden. Elin och Mårten och Simon. Vad är du någonstans?
Jag är faktiskt jag och några vänner var åkte lite båt faktiskt, och vi har precis kommit på land och lagt båten, så jag råkar komma åt och se lite lanterna och knä av den.
Åh, var försiktig nu. Vi vill inte, ingen skada nu, snälla Daniel, snälla.
Ja, jag såg att ni ringde, så jag tog telefonen och jag låg jättenära på ramla i vattnet, så jag tog tag någonstans i båten, så men jag råkade knä av en liten plastgrej från båten.
Oh shit.
Ja. Du, Daniel, vi fyller ju 50 år som podd. Nej, inte 50 år.
50 år.
Nej, det är podd nummer 50. Du var här i podd nummer 26.
Ah, okej. Vilken ära då.
Ja, eller hur? Du och brorsan var här då. Och nu är det UFC för dig, men det verkar lite soft. Du ut och åker båt och sådär. Hur går det?
Ah, jag ska säga, det är ingenting som är så soft som man tror, vet du. Man ligger på träning, så vi hade en liten halvtimme bara från träningen, så vi passade på att gå ut och njuta lite av det fina väder faktiskt. Så.
Ja, det är väldigt skönt väder. Men alltså, berätta lite om din uppladdning. Vilka har du främst sparrat med?
Jag har haft mitt halva camp i USA. Mm. Och sen har jag haft mitt halva nu här hemma i Sverige också. Jag var ju borta i Albuquerque i Jackson's Wink.
Nice.
Jackson Wink, i John Jones gym. Så jag var där och det fanns väldigt mycket fighter som jag fick sparras med. Både från Bellator i min viktklass, PFL och från UFC, allt möjligt och mycket andra organisationer. Och jag fick faktiskt väldigt bra sparring där.
När du säger att du får bra sparring, alltså, känner du själv att du var bra?
Ja, jag är alltid bra. Det är en enda grejen bara när jag sparras. Jag får bara inte ta i till max ibland. Så det är bara det som är grejen. Men annars, nej, jag brukar få bra sparring. Jag får alltid hålla igen när jag sparras. Så jag fick köra på lite och ordentligt där borta, måste jag säga. Så det var bra. Jag fick bra sparring där borta.
Så det känns som att du har haft bra uppladdning inför att köra på hemmaplan nu?
Ja. Och sen här också i Sverige, vi har alltid bra sparring här. Vi har haft folk från utlandet också. Jag hade väldigt tur att det fanns folk här. Och vi flög ner lite folk från utlandet. Vi hade en duktig MMA-fighter som har tävlat i Golden Glory. Kickboxare, bra striking. Så jag fick köra med dem. Plus att jag hade även... Vi har bra grapplers här borta, UFC-killar och brottare, allt möjligt. Så nej, det är bra faktiskt.
Så du har haft ett bra gäng på plats. Hur räknar du med att det kommer bli på plats i Globen med hemmastödet? För det...
Vad ska jag säga? Jag ser verkligen fram emot det, och jag vet att folket alltid, de är alltid, när UFC speciellt, de är alltid igång och alltid när jag går in, jag vet att de tycker alltid att jag har en attraktiv stil och de vet att alltid kommer hända grejer och alltid, publiken är alltid igång när jag fightar, så jag är redo på det. Så det kommer bli roligt.
Jag tycker att du har lite otur om man ska vara ärlig i UFC. Lite så här, lite oförtjänt för din del.
Ja, men livet är inte alltid rättvist. Men det gäller att göra det rättvist. Så det är bara att man inte får ge upp. Man får fortsätta och kämpa på i den här nivån. Folk vet inte hur det är. Liksom. Det är allting är marginellt. Vet du. Det är som 100 meters maratonlopp. Liksom. Det handlar om hundradelar på allting, och den här sporten tyvärr det är lite så. Men självklart, jag instämmer med dig, jag har haft lite otur. Jag har tagit lite matcher på kort varsel och skadat mig och brutit mina händer. Och min första skada jag gick i UFC, jag tog en match på kort varsel där i Glasgow, min UFC-debut.
Men var det inte då som du var på smekmånad typ och tog den?
Nej, det stämmer. Jag tog det på 10 dagars varsel. Men det är det som är grejen. Man måste, det är väldigt mycket att man måste offra i det här livet. Så jag fick avbryta smekmånaden och börja träna där borta faktiskt.
Vad vet du om din motståndare?
Han är från Korea, Sydkorea. Han är en knockout-artist och han har mycket avslut på både knockout och submission. Och... han är en tuff kille, går mycket 5-rondersmatcher, väldigt tuff. De har signat honom. Han är champion i vissa organisationer i Asien. Han är obesegrad, jag tror 9 eller 10-0 är han. Det mesta på avslut för honom också. Och ni vet att jag är också väldigt tuff, så det blir intressant.
Hur går det med vikten?
Allting är jättebra. Jag kom ifrån från camp direkt, så jag har liksom hållit igång och med vikt och allting är jättebra och allting är som det ska liksom. Och...
Hur är stämningen lite på klubben, alltså på All Stars? För att det är så många All Stars fighters som är på huvudkortet och sen även på underkortet. Men hur är stämningen där, tycker du? Märker man att nu är det snart nära något stort?
Saken är så här, i den här sporten, man kan inte hålla på och fokusera på mycket annat. Man måste tänka på sig själv väldigt mycket. Och vad ska jag säga, det är liksom att, självklart, det är väldigt mycket. Det är Alex, Ili, jag, Manoa och vi alla ska ju tävla på samma kort. Men allting är liksom, vi är professionella och vi har gjort det professionellt också. Och vi har rätt ut hur vi gör och allting är under kontroll, så att säga. Och jag och brorsan, vi går in, vi är redo för krig oavsett vad. Och vet, utan Tamer, det blir ingen ursäkt.
Utan Tamer så blir det ingen Viva Las Vegas från din bror heller.
David, han är här. David säger det där nu. Vi bokar biljetterna till Vegas.
Ja, men det är härligt. Men vi vill bara stämma av och se. Det låter som att du är på gott humör, ja, och i bra form. Det här blir bra, Daniel.
Vi tror på dig.
Exakt, vi vill bara från svenska fansen positiva, toppositiva och roliga vibbar och att det kommer bli jättebra. Så vi lyfter upp MMA Sverige och vi hjälps åt allihopa och vi stöttar varandra.
Ja, du får en nice applåd. Det är bra, ja, bra
för det. Härligt.
Daniel, vi ser dig på UFC i Stockholm. Lycka till.
Super, super allihopa. Tack så jättemycket, vi ses. Heja på mig.
Daniel Tamer, det är alltså storebrorsan, och David är det lillebrorsan.
Exakt.
Och båda var på båten.
Ja, båda var på båten. Och
de hänger nog ganska mycket, tror jag.
Eller hur? De var ju som Duracell-kaniner när de var här. Och sen har de alltså en bror till som var duktig i thai-boxning.
Han var jätteduktig. Nu är en frisör och har en bra salong och allting. Så att Gabriel Tamer.
Det är kul att det är en frisörbrorsa och han är väl äldst? Var rätt,
han är äldst, ja, precis. Mm. Mm. Så det var ju lite så här, han började gå ner till en klubb. Alltså lite så att, tänk vad betydelsefullt ändå. Ja. Tänk att vara honom och bara känna att båda brorsorna, lillebröderna, är i UFC nu båda två. Liksom.
Mm. Det jag menar, jag tänker, ibland kan jag känna just den grejen att det är lite extra unikt. Alltså att du är två stycken, du är bröder som har tränat ihop och båda två. Mm. Vi tyckte det var sjukt att Panik Jansa liksom och Bea Malecki hamnade i The Ultimate Fight. Två svenska tjejer. Nej, här är två svenska killar som är bröder. Mm. Och båda två.
Det är våra Diaz-bröder.
Ja, men det är ju det. Det är ju Diaz. Liksom. Det finns några sådana exempel. Va? Men det är där det är. Liksom. Shamrock-bröderna kanske på en gång i tiden.
Miller. Ja, det finns ett antal. Ja. Nej, men det är väl, än så länge har väl aldrig kommit trillingar. Så det vore det.
Nej, men, eller bara tre stycken.
Alltså, eller enäggstvillingar. Enäggstvillingar är däremot lite större chans. Det kommer ju kunna hända förr eller senare.
Ja, spännande.
Nej, ja,
tänk
absolut
om de har helt olika stil.
Nu spinner vi
också
vidare på det här. I
den här, podden som heter Fighter-podden. Jag tänker vi ska direkt ta oss vidare. Vi har ju fokus på UFC och det är dags att ringa till USA och Bea Malecki.
Oh, nice. Mm.
Är det Bea?
Bea, det är Fighter-podden. Hej!
Tjena!
Hallå!
Tjena! Hej!
Var är du någonstans?
Jag är på väg hem från träningen.
Var tränar du någonstans?
Det är alltså i Dallas. Ja, de är mina 40 med mig. Det är gymmet.
Har du bra camp?
Ja, hur bra som helst. Alltså. Det har verkligen varit super. Och igår var sista hårda sparringen. Idag, som sagt, sista hårda fys- och konditionspasset. Så imorgon blir det bara drill och sen åker jag hem på fredag.
Härligt, härligt. Hur kommer det sig att du är där i Texas och tränar?
Jag träffade ju Macy på The Ultimate Fighter. Så sen dess har vi typ fått kontakten och så har vi liksom sagt att du borde komma någon gång. Och så tänkte jag måste verkligen göra allt jag kan för den här matchen nu. Så att träna med henne, det är ju tortyr, men det är skitbra. Alltså det är verkligen, ja, det är super. Det var verkligen hur bra som helst.
Vi fyller 50 poddar idag och du var här i podd nummer 35 och besökte oss.
Ah, ja. Då var det om The Ultimate Fighter, eller hur?
Exakt, det var ju det. Och då, men då snackade du om att det skulle vara kul att fightas på hemmaplan. Och se där!
Nu är du här!
Nu händer det! Nu händer det!
Det är härligt.
Plötsligt händer det.
Du möter tufft motstånd alltså. Hur tänker du där?
Jag är väl också tuff, så att det spelar liksom ingen roll. Men det är väl bra, det är väl tråkigt att köra mot någon mes liksom. Mm. Ja, jag hoppas hon är redo, för jag är 100% redo.
Jag gissar att du kommer slå henne och sparka henne.
Ja, det hoppas jag.
Eller hur, knocka.
eller knocka, det är det.
Men det känns också som att du gillar väldigt mycket att vara i USA, om man följer dig på Instagram.
Ja, alltså jag, träningsmässigt för mig så det känns bättre för mig att ha en tjej jag kan träna med och i samma vikt. Så när vi kör sparring, då är det ju som att vi fightas. Det är som att vi går in i oktagonen och kör.
Bea, vad är det för coacher du kommer ha med i Sverige?
Safe kommer följa med från sitter med mig och med mig. Också följa med. Och sen kommer jag ha en till coach som jag jobbat med, min mentala coach Hanna.
Du låter väldigt, du låter avslappnad, du låter förberedd, känns det som.
Ja, men jag har gått igenom blod, svett och tårar de här 5 veckorna här, så det känns bra. Det är första gången jag någonsin haft ett camp inför en match. Så att det...
Ja, men det låter också som att du är lite lättad efter campet, även fast du är inför match.
Jo, men det känns bra. Allt känns bra.
Bea, får jag fråga, vad ser du fram emot mest när du ska fightas i UFC nu i Stockholm?
Att gå in i arenan, det är det här med huvud. Det kommer vara så coolt att gå in och köra och fightas inför svenska folket. Det tror jag det som är, ja, det kommer vara en helt annan känsla.
Kommer du ha några fans där då som supportar dig?
Jag hoppas det.
Såklart. Vi kommer vara där, så vi kommer supporta dem, inte annat. Ja, men det är klart. Ja, det ska bli riktigt mäktigt. Det ska bli jättekul faktiskt att se dig. Och just den här känslan av att, för det här är väl största arenan du har fightats i, eller hur?
Ja.
För det är ju mäktigt. Jag var i Globen igår. Och det är ju så här, det är ju mäktigt där alltså. Det är härligt. Det är riktigt bra stämning.
Ja, eller hur? Ja. Mm.
Ja, det är härligt, Bea. Du får ta och flyga hem försiktigt och sen bara ladda upp sista veckan nu inför match. Så ses vi i Globen. Alltså, det var ju inte vi som var otrevliga nu, utan det bröts. Så måste det man bröt, ta för sig.
Ja. Väldigt lugn verkar hon vara.
Eller hur? Och liksom fokuserar. Jag tycker ändå att hon tränar i USA, hon ska flyga hem. Mm. Nej, men hon kände soft.
Ja.
Men jag säger det, att som jag sa, jag följer hennes Instagram. Alltså, hon är ju som fisken i vattnet när hon är i USA. Hon gillar den liksom miljön. Det är ju någonting med USA och Amerika, är det inte?
Ja, men så är det ju verkligen. Vissa passar, kommer in där och funkar i den kulturen jättebra, andra inte. Så att det är väldigt, väldigt stor skillnad.
Det är ju nog väldigt mycket från person till person hur man hanterar att vara på den platsen.
Eller hur?
Jag tänker på en grej, nu vet jag att inte vi kan ta upp det här, men jag tänker på Panny och så tänker jag på Bea, båda två, vad är det, Ultimate Fighter? Nu hade Panny en jättebra match på Superior Challenge, som du nämnde att hon var lite sur och arg där.
Efteråt, ja.
Ja, efteråt där. Hon ville ha större fight card. Mm. Och så fick Bea ett UFC-kontrakt.
Klart det är lite surt för Panny, det förstår man.
Ja, men det är ju svårt att veta alla gånger vad de går på också. Det var ju som Panny sa till oss när hon var här, att det var förbestämt att ingen av dem som förlorade på det kortet skulle få kontrakt. Vilket man kan tycka är lite underlig grej att bestämma i förväg, men också så här, ja... De gör ju sina bedömningar såklart, men Pannys väg till UFC nu borde vara extremt kort.
Ja. Det borde kunna vara det, och sen, det är konstigt att man inte tittar på ranking. Och det är så här, Panny nu, vi kom säkert upp lite och faktiskt inte kollat, dåligt av mig, men när hon gick matchen där på Superior Challenge, då fanns det bara en enda fighter utanför UFC och Bellator, tror jag, som var högre än henne. Lucrezia,
hon är ju verkligen i toppen.
Italiensk fighter. Ja, men precis. Hon är i den här viktklassen. Är hon ju liksom topp 20 i alla fall i världen. Alltså om man tänker objektiva, liksom den objektiva rankingen. Ja, nej, men skitsamma. Det är ju jättekul med Bea, tycker jag.
Och
jag
verkligen.
Tror att hon möter ju svintufft motstånd. Eduarda Santana, och det är ju så, Bea, hon är ju underdog, men hon är ingen så här jätteunderdog ändå, för att med hennes stående record och alltså vad hon har gjort då i thai-boxning och hur tuff hon är och så. Bea är stor också.
Oh.
Så att tufft motstånd, men det där kan, ja, var inte helt förvånad om Bea att lyckas ta det liksom.
Det är ju så här att vi inte ens sagt det, men vi kommer släppa ett specialavsnitt nästa vecka som bara handlar om bettingen inför UFC.
Mm, cool.
Där du, Simon, ska få säga vad du tror. Ah, det blir spännande.
Kommer inte säga så mycket.
Simon spikar.
Då måste jag förbereda mig länge.
Ja.
Med,
alltså.
Så här är det. Att,
nej, vi ska i alla fall djupdyka i kortet.
Vi ska djupdyka i kortet.
Som vi är lite fåordig nu, så vet ni varför.
Ja. Yes.
Hörrni, jag har pratat med Daniel och pratat med Bea. Nu tänker jag att vi ska ta och kolla lite grann hur det går för en svensk domare i UFC. Mm. Vi ringer till Kevin Sataki.
Yes.
Hallå?
Det är Fighterpodden med Mårten och Elin och Simon som är här.
Ja, vad trevligt. Tjena, tjena.
Du, vi har pratat med Daniel Tamey precis. Han var i en båt och höll på att ramla i vattnet.
Han knäade en grej och höll på att skada knät. Liksom. Det, ja, var så här.
Det var roligt. Och sen har vi pratat med Bea här som var i Texas. Och nu tänkte vi ringa till dig här. Alla pratar vi om inför UFC såklart.
Ja, och jag är i härliga Hammarbyhöjden, ville bara få det.
Nice.
Det är nära. Hur ser du på det här med UFC i Globen? Alltså, du är ju som veteran nu för dig, men det måste ändå vara kul att vara domare i Sverige.
Ja, absolut. Det är klart. Det är väldigt speciellt. Jag menar, vi har ju så många på huvudkort och sen har vi två svenska officiellt, så det är kul att vara med och representera på alla håll, om man säger så.
Kan du berätta mer om hur förberedelserna ser ut inför ett sånt här event? Hur mycket möten behöver ni gå på innan för att alla ska vara förberedda och synkade? Hur ser organisationen ut för en domare?
UFC har väl en liten gäng domare, eller UFC, det är ju Athletic State Commission som har det. Och vi får mail angående olika event och så om vi är tillgängliga. Mailkonversationer fram och tillbaks. Först och främst får man ju svara på det om man är tillgänglig. Är man det, så kommer det lite mail lite längre fram. Angående interest of conflict, om det är någon på kortet som man helst inte vill döma för att man har någon speciell relation till den personen. Och ja, mer än så är det faktiskt inte. Sen är det bara att det infinner sig på plats på fredagen och hämta lite badges. Sen är det bara showtime på lördagen. Det gäller att bara vara beredd att prestera.
Hur vanligt är det med just det här du pratar om, conflict of interest? Alltså, jag kan ju tänka mig att du som domare i Sverige och väldigt engagerad i MMA-kretsarna, du känner ju väldigt många personligen också.
Mm.
Hur är det att då gå in och vara domare i de matcherna?
När jag sätter ihop ett team, då förutser jag att alla kan döma alla. Jag ser inte att du är domare, om det inte är något speciellt, att det är din bror eller din kusin och eller ni tränar två pass om dagen tillsammans, absolut. Men kör ni på samma klubb och träffats några gånger och hejar på varandra, du ska kunna döma den personen ändå. För när du väl är där inne, du tittar inte på färgnamn, var personen kommer ifrån. Du är där och dömer två individer och liksom tänker på att det här är en idrott och du är där för deras säkerhets skull. Och jag själv tänker aldrig på vad det är för personer som är där, för då tappar du fokus över det du ska göra. Och det är ett så pass viktigt jobb som vi gör, så det är väl bara att det ser bättre ut kanske rent internationellt generellt om en svensk inte dömer en svensk, kanske så. Men jag menar, folk kan ha sina åsikter.
Men tror du att det förekommer? Förekommer det jäv för en domare? Och det kanske inte behöver vara uttalat, men att det är känslomässigt att man kanske låter matchen gå lite längre om den man ändå tycker bäst om är i lite underläge, eller tror du att det förekommer?
Nej, jag skulle prompt säga nej, inte på den nivån, absolut inte. Kanske på klubbnivå, inte ens i ligan, nej, som vi har. Vi är verkligen handplockade. Det är ändå Athletic State Commission som plockar ut de här personerna. De har haft bra kontakt med förbunden i respektive land. Så de sätter inte där någon där på måfå. Jag menar, vi hade en incident här på i Västerås. När jag dömde Tobias Harila mot Kenneth, vad han nu heter.
Vad hände då?
Jag stoppade matchen och det var ett mycket snack om att han stoppar för tidigt och du gillar de här och du har tycke för Jörgen som har galan och du tycker om Tobias Harrila och så vidare och så vidare. Mm. Alla som känner mig, de vet att jag gör det här till 100% och är 100% professionell.
Mm.
Och en sak som folk inte vet om, jag bara en parentes, jag ville få det här on the record, returmatchen. Jag var huvuddomare på galan. För jag sa så här, jag funderar på att inte döma den matchen. Jag kan ta ett steg bak och låta någon annan döma. Och då sa Jörgen, det är du som är huvuddomare. Jag vill att du dömer det, men du får göra precis som du vill.
Mm.
Vad gjorde jag? Jag tog med mig Kenneth och hans coach. Det här är ingen som vet. Det här är första gången jag berättar det. Jag tog med mig Kenneth och hans coach in så fort de kom till arenan. Tog in dem i en bakdörr och sa, tjena grabbar, jag vill prata med er. Så sa jag så här, jag bara, här och nu får du en möjlighet. Vill du att jag dömer din match eller inte? Då sa Kenneth, tittade på mig och sa, nej, jag vill inte det. Och direkt, det hade räckt för mig. Men då kommer han och säger att men för att jag tycker att du favoriserar Tobias. Då sa jag att där har du jättefel. Det gör jag absolut inte. Men återigen, det handlar inte om mig nu. Det handlar om dig och Tobias. Ett nej räckte för mig. Ingen annan person skulle ge dig den här möjligheten. Men återigen, det handlar inte om mig. Det handlar om er två. Så jag låter någon annan döma den här matchen. Jag frågar coachen, är det okej med det? Och de var så tacksamma och bara, fan vad schysst att du kan göra så här. Jag bara, självklart, återigen. Det handlar inte om mig, det handlar om er.
Mm.
Och då såg jag till att någon annan dömde den matchen.
Väldigt snyggt. Men du har ju också hjärtat i sporten på ett sätt som alla kanske inte fattar som bara ser det i UFC liksom nu.
Ja, men alltså hjärta för sporten. Sen har jag liksom fått upp hjärta för de officiella. Mm. Vi blir oftast förbisedda. Jag gjorde ett litet inlägg efter Superior här nu senast. Det var 9 matcher. Inga konstiga domslut, inga split decision. Alla var nöjda och glada, lite blåmärken. That's it. Och det är ändå på högsta nivån. Mm. En av liksom, Sveriges absolut största gala, en av Europas främsta galor. Otroligt meriterade, duktiga utövare på galan. Men det var liksom, jag säger inte att, jag menar, vi är där, vi gör ett jobb. Så det är inte att vi ska få tack, men med ett jävla snack om någonting skulle hända. Det är ändå ett bedömningssport. Jag bedömde situationen så som den är där och då. Det är lätt att kasta skit på oss när vi ligger ner, men det är ingen som ger oss. Och då kände jag att jag vill göra det för de officiella. Jag vill ge dem props för det de gör, för
absolut,
ingen annan som
absolut.
Gör.
Nej, men det vi gör det också nu då. Det är verkligen, ni ska ha all heder.
När det gäller kampsport, det är, alltså, vi pratar om folks säkerhet, folks hälsa. Det ska inte ens finnas. Skulle jag känna en liten gnutta. Oftast när jag är huvuddomare på galet så får jag plocka ut de domarna jag tycker har tillräckligt med erfarenhet, har dömt mycket och jag känner att det är rätt man, rätt kvinna på rätt plats. Och skulle jag ha en liten tendens av att personen skulle favorisera någon person, då skulle inte den personen få ställa upp. För återigen, det finns inga färger, det finns inga klubbmärken på oss när vi kliver in i buren. Det handlar om två individer och deras säkerhet och deras hälsa.
När du tog jobbet som domare så är det också det här otacksamma som du säger, att det är ingen som uppmärksammar er när ni gör ett bra jobb. Det är ju tyvärr så att man uppmärksammar när det går dåligt. Det är ju den här otacksamma rollen att vara domare och det är tråkigt. Jag håller med om det.
Absolut. Och å andra sidan, vi vet ju vad vi ger oss in på. Så egentligen så gör ju inte ni något fel heller. Ni säger media eller vem det nu är. För att jag menar, det är ingen som har tvingat mig att gå in där. Så är det absolut inte. Så jag är inte ute efter att få ett tack, men det är jävligt bra ändå om man ger uppmuntran. För det är, som du säger, ett väldigt utsatt jobb. Jag frågar mig själv dagligen eller varje gång, jag bara, varför gör jag det här?
Mm.
Sen går jag tillbaka till mitt svar och det första var det att jag gör det för utövarna.
Mm.
Det här är inte gjort för alla. Helt ärligt, det finns många domare där ute som inte ska vara domare. Det här är inte brott, det här är MMA. Det är liksom, du har en hundradels sekund på att avgöra ett beslut. Jag menar, stående fighting, boxning, thai-boxning, där har du som domare, du har räkning. Du har inga räkningar i liksom, världens tuffaste sport, MMA. Mm. Jag tror inte folk förstår hur mycket det är som är på spel, alltså på den här nivån. För jag menar, alla försöker, vill vinna till alla medel.
Mm.
Även om det så skulle vara, jag menar, på en foul, vilket de inte visar sig själva. Det är fighters, de har visat hjärta och så vidare. Men för att på den nivån, det handlar om rekord, det handlar om pengar, det handlar om mat på bordet. Så det är mycket som spelar in där. Så, och jag vill ju inte att vi domare ska ju inte vara någon slags anledning till något kontroversiellt. Men det är också många som inte känner till reglerna. Jag menar, promoters, coacher, de borde gå domarkurser. Bara en sak som verbal tap-out. Folk tror att man måste säga tap, 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 tap. Man bara, nej. Du får, alltså, grymta och bara med stängd mun, vrida och muskla, absolut. Men så fort du skriker in pain, som vi kallar det, i smärta, då är det en verbal tap-out.
Ja. Mm. Ja, det är intressant. Det där är en bra poäng, för det där är ju titt som tätt situationer där de nekar till att jag minsann inte gav mig.
Jag klappade ju inte, bara nej, men du skrek, aj. Ja, så. Ja.
Och det är det här, bara för att förlåt om jag avbryter, jag har liksom ändå en plattform här nu om folk som lyssnar och intresserade. Jag har nämnt det här flera gånger. Jag är väldigt villig till att göra en instruktionsvideo och förklara vad är de most, alltså common foul, de mest, alltså vanliga missförstådda foulsen, som är de här verbal tap, slag i bakhuvudet. Ja, men han slog mig bak, jag slog bak. Men vänta här nu. Jag förklarar för dig i omklädningsrummet. Är du statisk och någon står och matar slag i ditt bakhuvud? Och vad är bakhuvudet? Liksom vid hjässan, bak och förbi öronen. Då är det en foul. Men så fort du rör på huvudet, till exempel i en situation där jag är i Simons gard och jag vill bara slå ut den jäveln, och han vrider på huvudet och jag råkar träffa han i bakhuvudet. Vad händer då? Han orsakar foul på sig själv, som vi kallar det.
Mm. Mm.
Så det är liksom så här små grejer som folk i tv-sofforna med två bärs innanför västen inte vet om. Och så tittar de på oss och så säger de, ja men fan, den där jävla doma jäveln, han har inget där att göra.
Du Kevin, vi ska faktiskt vidare i programmet. Vi ska strax ringa till Rostem också. Men vi ser ju dig och träffar dig på UFC och kollar tummarna att allting går bra. Och vi älskar ditt engagemang.
Verkligen.
I ditt domarengagemang.
Sweet, och älskar er. Tack. Ta upp de officiella, ge dem mer utrymme och ta hand om dem. Och nästa gång ni ser dem, ge dem en klapp på axeln istället för att skriva en massa konstigheter om dem.
Ja, det är bra Kevin.
Vi är där för alla fighters.
Han är ju otroligt engagerad som domare, Kevin Satake.
Väldigt verbal.
Verbal. Och har mycket att säga.
Mm. Otroligt intressant att diskutera de här sakerna med honom.
Alltså, han säger ju två saker som jag hänger upp direkt på. Han har helt rätt i det. Det är klart att man borde uppmärksamma efter en gala att det också var ett bra jobb från domarna. Men man tänker inte på det. Sen det andra jag tänkte på, det var det han pratade om med just det här med verbal tap out. Mm. Att faktiskt kunna reglerna. Han måste ha upplevt massa gånger att coacher liksom, alltså ifrågasätter hans beslut. Där han bara, men det är ju helt mot regelboken.
Mm.
Hur kan ni ens ta en diskussion med mig? Att han måste ha haft mycket sånt tjafs.
Alla fattar inte riktigt där. Det hände också på en Superior Challenge-skala. Inte den senaste, men den tidigare här ganska nyligen. Att det var just ett sånt avslut. Det var Bobby Rehman då, domaren, som stoppade en sån match. Det var ju verkligen så här, ingen i publiken verkade riktigt fatta. Det var säkert folk i publiken som fattade, men generellt så kändes det som att inte folk fattade, och den där fighter som skrek då när han blev liksom armbarad var fattade ju inte heller. Varför stoppas matchen? Det gjorde bara ont liksom.
Verbal tap out.
Så är det.
Ja, det ska bli kul att få hit kanske Kevin igen och se hans videoinstruktioner kanske.
Mm, mm.
Ja.
Alltså det är så mycket idag. En kille som inte ska vara på UFC men som kanske kommer på UFC.
Mm.
Som vi har haft i vår podd här, podd nummer 11, Rosten Ackman.
Mm, grym fighter.
Som har ett bra 6-0 typ.
6-0 har han.
Så är det bra ifrån sig på Superior. Han vill ju gärna köra på UFC och säga att han är beredd. Vi ringer och kollar om han verkligen är beredd.
Gör det.
Är det Rostem?
Ja.
Tjena, det här är Fighterpodden. Hallå. Som ringer.
Ja, tjena.
Låter som misstänksam.
Jag trodde det var polisen eller något.
Du, är läget bra?
Allt är bra. Jag var i första träning precis. Så jag kom därifrån. Jag hem nu.
Men det går bra för dig. Du har ett bra rekord nu, Rostem.
Ja, nu börjar det rulla på faktiskt. Nu 6-0, alla avslut. Ja, det är bra faktiskt.
Det är lite spännande. Den här podden fyller 50 poddar idag, så vi är lite glada. Vi kollar på det. Du var här i podd nummer 11 var du här, Rostem. Och då sa du precis det där. Du gick ju från amatör till proffs då. Att det skulle bli ungefär som du sa. Ni ska få se, sa du den podden.
Det är skönt. Så nu är det bara jag som... Alltså, vet om det, förstår du? Nu vet alla att jag kan fightas och att jag är på riktigt. Och det var inte bara i mitt huvud liksom. Det är det som känns bra.
Eller hur? Ja, men det var riktigt grymt. Alltså, sista matchen där som du gick på Superior Challenge 19, det var ju ditt tuffaste motståndare hittills, eller hur, karriären?
Absolut, absolut.
Och du vann. Det var riktigt, riktigt bra. Du sa ju någonting ganska intressant som många har pratat om. Många har hört av sig till oss och vill veta att vi vill att du ska svara och berätta om det här. Du sa ju att om inte du är bättre än Champions motståndare, alltså Patrick Pitala, då, så ska alla få 5000. Hur blir det med de här 5000?
Jag är bättre än Patrick, för fan.
Är du redo att möta honom?
Jag är redo att möta båda två.
Hur har det blivit snack om den grejen då? Hur har det liksom, för jag, det var ju lite folk i publiken då som så här skakade på huvudet. Alla såg inte jätteglada ut när du utmanade svenska kämpen.
Ja, jag vet inte. Alltså, grejen är att han gick i match nu, han förlorade och det var inte om bältet. Så nu vill han försvara bältet mot Patrik igen, men inte, ja, jag fattar inte. Det känns inte så här att man inte riktigt hänger med. Det känns inte legit, det känns inte äkta. Så jag bryr mig inte. Ge honom bra motstånd där, jag ska inte hålla på och bråka med honom. Han vill inte slåss mot bältet mot mig, då kan han göra mot Patrik igen. Så jag bryr mig inte.
Men om vi lyfter blicken lite från Superior Challenge och tittar egentligen på UFC som är här i Globen om ett litet tag. Du har väl gått ut och promotat dig själv att du skulle kunna vara inhoppare där. Kan du berätta om det?
Ja, jag menar, det är en 77 kilos kille som har skadat sig och de behöver någon, det är kort varsel. Jag är redo, jag ligger bra till vikt. Jag är 6-0 nu, jag har ändå ett okej record. Jag bor i Stockholm, jag är från Stockholm, men det borde vara högaktuellt att ta in mig. Jag tycker att jag platsar och det har blivit jättemycket publicitet kring det. Jättemånga som har supportat och det har varit jättekul faktiskt. Men de har inte hört av sig än, vi får se. Det har varit skitkul, jag är avtaggad på det, men det blir vad det blir.
Men du har inte fått någon respons alls ifrån UFC?
Alltså inte direkt till oss, men vi har ju gått runt vägarna liksom. Vi har ju kontaktat precis alla som kan ha något med dem att göra liksom. Och jag vet att de har fått matchningen, de har den på sitt bord. Sen om de vill göra den eller inte, det vet jag inte. Men de vet om att jag finns där i alla fall, att jag skulle kunna gå match. Men jag vet inte om de vill ha kvar den matchen på kortet eller inte. Det liksom. Jag har inte hört någonting.
Men Rostem. Du vet ju att jag kontaktar UFC. 20% till mig så fixar jag det. här och nu. 20%. Vad sa du?
20%. Inga problem.
Ja, då fixar jag mötet.
Plus de där 5000.
Ja, plus 5000.
det jag tänker på direkt när vi börjar prata om det här, det är ju egentligen Ilir Latifi och hans ingång till UFC. När
jag
han
vet hur det gick till, jag vet precis hur det gick till.
Men ändå, det kanske finns liksom en story där, att du kan göra samma resa som han gjorde. Att du, vad tror du, kan du bli nästa Ilir?
Ja, men jag tänkte på det också faktiskt, det var lite så, det var typ med värre på honom, det var typ några dagar kvar, till 15 kilo eller vad det var.
Ja, det är sjukt.
Ja, men alltså det var ändå lite skillnad. Han räddade huvudmatchen. Det var ju Alex som skadade sig, så den var lite mer betydelsefull och sånt. Den här matchen, det är mot en kille som ingen vet om det är heller. Så det är inte så där lika kul för UFC på det sättet. Men det är lite samma sak. Det är en bra ingång för mig. Jag vet att jag platsar där och jag vet att jag ska leverera också. Ja, jag vet inte. Jag ringde min manager. Jag bara, lyssna, jag är trött på allting annat. Vi fixar bara hur vi ser på något sätt. Det är dags.
Ja, det är bra, Rostem. Alltså, det är ju fortfarande en vecka kvar, så att allt kan hända.
Ja, jag käkar bra. Jag käkar nyttigt nu. Jag förbereder mig för att jag ska gå en match. Jag vet inte om det blir av.
Men kommer du att vara där oavsett i arenan?
Ja, jag kommer vara där.
Ja, det är nice.
Ja, men det är härligt att följa dig, Rostem. Vi ska gå vidare i podden och vi hoppas att träffa och se dig snart igen. Ta hand om dig.
Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Hej.
Ja, men det är kul att höra honom. Och som jag sa där i intervjun med Rostem, att han sa när han var hos oss bara att ni ska få se att det här blir bra. 6-0, obesegrad. Han står standby och kan tänka sig hoppa in i UFC när som helst.
Oavsett vad som händer med honom så känns det fruktansvärt intressant. Vad är där? Sen tycker jag det är onödigt. Varför ska jag hålla på och möta liksom gamla? Det där tycker jag är bara onödigt. Och det var skönt att han lite kan tänkas gå vidare från det här med att liksom vilja möta kämpen, möta David Bjelkheden. Det är lite Superior Challenge-grej är ju att svenskar möter fighters utomlands. En och annan Sverige-fight kan man ha, men Så att där tycker jag han bara ska släppa och ta så bra matcher. Och det kändes som att han ändå hade kommit fram till det nu. Ja. Så det gillar jag. Men...
tydligen ska ju du fixa hans matcher också, så det var ju väldigt konstigt.
20%, 20%.
Simons managementfirma.
Eller hur?
Alltså, lyssnare, han är en snackepajs.
Eller hur,
alltså,
riktig Mårten Stöderström.
Nu har vi ju pratat så mycket med folk och om folk, men vi har ju inte pratat alls om kortet.
Nej.
Och då tänkte jag så här att vi gör en specialpodd.
Okej.
Så att nästa onsdag kommer ut en podd och den handlar bara om kortet. Mm. Och den podden tänkte jag säga att du skulle fokusera lite grann på betting.
Okej.
Så vi tar match för match och sen med din lilla, med din insikt helt enkelt, vem du tror vinner. Mm. Och jag kommer att betta exakt som du säger. Och så kommer jag sätta in en bra slant och så ska vi se hur det går.
Spännande. Ja.
För exakt så enkelt är det.
Så enkelt
och då
är det.
Bettar jag bara emot allt Simon säger. Så ser vi vem av mig och Mårten som har
det
vi,
det
vem som vinner
mest. Jättekul. Jättekul. I dagens podd har vi haft som sagt då Daniel Tamer som verkar superpepp. Ja. Verkligen.
Hoppas knät håller nu bara från att han sparkar den här fänden.
Vad sa han? Han sa lanterna.
Lanterna.
Sa han.
Det kanske var en lanterna. Visst är lanternor på båtar också?
Jag vet inte vad någonting av det här är.
Nej, han skulle också parkera båten. Vilket okay. Bea Malecki på väg hem från USA i Dallas. Backar också väldigt pepp.
Sådär. Lugn.
Kevin Satake, han var ju full av energi.
Han var inte lugn.
Och Rostem Ackman, Rostem som står standby. Men vi knyter ihop den här podden för idag, podd nummer 50. Tack för att du lyssnar på oss. Vill du höra av dig så gör du det till fighterpodden@fightermag.se. Elin Blad.
Hej, hej.
Simon Kölle.
Ja.
Ja, och jag heter Mårten Söderström. Vi tackar för idag. Uppmärksamheten.
Oss!
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.